Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Dumma människor sponsras av IKEA.
Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor, när jag jobbade inte som inredare av kontor, jag var ett vanligt chef på ett kontor som behövde inredas, så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt.
Ja.
Vi började som 2 personer, vi blev 8 personer, ibland var vi 12 personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om.
Och ibland, folk har lite olika behov.
Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte.
Exakt.
Och det här är någonting som IKEA kommer att hjälpa oss med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning, och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon.
Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul.
Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt.
En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen.
Just det.
Och det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet.
Och det här är ju varför IKEA grundades i Älmhult 1943, för att skapa en bättre vardag för de många människorna.
Så upptäck Mittzon, och mer om detta kan du läsa på ikea.se/företag.
Tusen tack, IKEA!
Dumma människor sponsras av Svenska möten.
Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blev det lite aktuellt, Björn, för du och jag ska på konferens.
Mysigt.
Och om du, precis som vi, ska på konferens, vi är ju bara vi två.
Ja.
Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdande.
Mm.
Eller bara ett mindre dagmöte på bara några timmar.
Ja.
Så är Svenska möten den givna partnern att vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda Svenska möten, och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen. Så att kunden, det vill säga du, kan välja och avgöra det som passar bäst.
Och det är ju allt möjligt då. Slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadscharm.
De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud, och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska möten som partner?
Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska mötens medarbetare, ingen bot ska jag säga, eller ringa om man vill prata med någon.
Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack, Svenska möten!
Jag är en solklar optimist. Jag kommer från det här klämmiga, glättiga, polyanniga, lite sådär, allt är kul, allt är bra hållet. Och det tycker jag att man lite ser ner på, eftersom det finaste vi har här i samhället är det kritiska tänkandet. Den som problematiserar, som tycker att jag får så ena sidan och andra sidan, och riktigt så enkelt är det inte. Och det ser man ner på oss glada laxar. Du lyssnar på Dumma människor med mig, Lina Thomsgård, och psykolog och författare Björn Hedensjö. Idag om optimister, pessimister. Jag har alltid önskat att jag vore mer av det där tjusiga, kritiskt tänkande varelse som problematiserar, som inte är så lättköpt och som förhåller sig liksom väldigt skeptiskt till saker och ting. Björn, finns det forskning som hjälper mig att stå ut med att jag är en optimist, eller?
Ja, men jag tror att när vi är klara idag så kommer du att känna att det finns en hel del bra med det.
Mm. Björn, vad är du?
Ja, men jag är också jätteoptimistiskt lagd. Sådär. Jag tänker nästan jämt att allting kommer att bli lite bättre. Mm. Och det är ju skönt, men det kan jag också ställa till det. Jag är till exempel klinisk tidsoptimist. Mitt standardsvar som har blivit ett skämt i min vänkrets är såhär, hinner inte den här veckan, men nästa vecka ser jättebra ut.
Ja, ja, det är kul. Ja. Det här klingar så pass bekant, Björn.
Eller hur? Ja. Men nu har jag ju lärt mig att ingen vecka ser bra ut. Nej. Tidsmässigt. Men jag tror ändå som en idiot att nästa vecka kommer att bli helt okej. Då hinner vi fika. Typ så.
Kan man vara så att man delar in människorna? Alltså alla är lite mer optimister eller pessimister.
Det är väl en så här typisk liksom normalfördelad egenskap. Det vill säga att man har ett så här tråkigt svar. Att det är inte binärt, utan det är liksom, de flesta är väl någonstans mitt emellan, skulle jag tro. Så som det ofta är. Mm. Att det är liksom den stora gruppen är någon slags medel. Lite både också där. Men så har man mer utpräglade typer ute i svansarna, så att säga. Mm. Det här är ju då en egenskap som är ganska ärftlig.
Ja,
det finns en rätt stark medfödd dimension i det här. Men det fina är att man kan faktiskt träna på sin förmåga att bli mer optimistisk då, om man är en riktig dysterjök.
Gå och roa dig du. Jag ska stanna här och vara dyster.
Du som är en sån utpräglad optimist, finns det någon typ av optimister som du stör dig på?
Ja, jättemånga. Framförallt mig själv. Ja. Alltså verkligen framförallt mig själv. Mm. Att så här, mun tyst, sluta, hylla, peppa. Kul, bra. Så att absolut. Det där tvångsmässiga, ständigt gå på om att saker är fina, bra, roliga, det här blir kul, det här blir härligt. Men sen hypervarianten blir ju det som kanske, ja, men, det norska ut på tur aldrig sur, eller liksom göteborgar alltid liksom, det är goa gubbar.
Ja, ja, vad fan, nu är det som det är. Värre härver vad man nystat upp.
Det är nog inte lika jävligt som det ser ut.
Vad ska vi nu, kände jag också, jag älskar även dem.
Folk är verkligen 25% trevligare i Göteborg.
Ja.
Det slår en varje gång man åker dit.
Ja, exakt. Jag skulle kunna sitta i en Göteborgs taxibil resten av mitt liv. Jag skulle älska det.
Ja.
Ja.
Jag kan ju då som gammal newsman från mina journalistår störa mig ganska mycket på såna här, vad ska man säga, lite okritiska liksom utvecklingsoptimister som tycker att det är alldeles för lite good news i tidningen.
Just det.
Som är så här, världen blir bättre och bättre.
Äkta jag, alltså.
Varför skriver ni inga artiklar om det? Det får jag lite så här utslag av. För att jag kan känna då med så här klimatkris och så, att det är lite konstigt att ha det perspektivet. Eller att sådana personer kan vara lite blinda för de här stora frågorna. Liksom, det viktiga är väl att fokusera på problem i någon slags samhällsdebatt och så. Jag menar, det som går bra, det går ju bra. Det är ingenting vi behöver justera eller rätta till. Om man bara ska ha någon sån här liksom heja klack på nyhetsplats, så missar man ju massa viktiga missförhållanden som behöver fixas till. Alltså det känns lite grann som den här, du har sett den här teckningen på den här hunden som sitter i ett brinnande hus med någon kopp te, och det brinner runt omkring, och den är kul för att den hunden ser så himla nöjd ut och säger någonting i stil med att det finns inget att oroa sig för.
This is fine. I'm okay with the events that are unfolding currently. That's okay. Things are gonna be okay.
Men annars är jag då själv liksom också utpräglad optimist, verkligen i själ och hjärta. Och
vad är en utpräglad optimist?
Precis, nu går vi in på det då. Mm. Och då tänkte jag att vi tar avstamp i någonting som kallas positiv psykologi. Och det är sånt där ord som jag kan få lite utslag av. Man tänker på såna affirmationer när man ska stå framför en spegel och säga att man är,
fin, man är bra, man är snygg, man är tuff. Jag är tacksam för det här. Jag är, ja.
Och då kan jag som en liten passus säga att såna affirmationer funkar inte.
Gör de inte?
Nej, det är liksom waste of time. Visar.
Hoppla, där vann man 20 minuter varje morgon.
Visar forskning. Men jag ska säga att positiv psykologi handlar inte om det. Utan det är lite olyckligt namn på det här forskningsfältet som jag nu ska beskriva. Positiv psykologi är all psykologi som inte handlar om det kliniska, alltså som inte handlar om liksom psykisk sjukdom, alltså psykologi för friska kan man säga. Och om man ska ge en definition då som kommer från den positiva psykologins grand old man, Martin Seligman vid University of Pennsylvania, då beskriver han det så här: vetenskapen om vad som utgör ett gott, engagerat och meningsfullt liv.
Det är inte du ska få huvudet över ytan, utan du har det bra, men nu ska vi liksom
optimera. Nu ska vi liksom forska om vad som verkligen gör ditt liv meningsfullt, rikt, skänker lycka och sådana saker. Så att det är positiv psykologi, och jag måste personligen säga att det är den liksom del av psykologin som intresserar mig allra mest. Jag tycker att det är superspännande. Och inom positiv psykologi då så definierar man optimism ungefär så här: att det är en generell positiv uppfattning om framtiden. Pessimism är då motsatsen, liksom en generellt negativ uppfattning om vad som komma skall. Hänger du med?
Ja, jag hänger med. Jag bara funderar på om det alltid gäller framtiden, eller om vi kan se att det är tydliga optimistiska drag även att kolla tillbaka på, säg, våra liv och säga att det var kanonliv, kul det var i somras. Gäller alltid vår tilltro till framtiden, eller kan man...
Ja, optimism och pessimism handlar ju egentligen om, så att säga, hur man tolkar information nu och tänker om framtiden. Där liksom glaset halvfullt, halvtomt.
Och tommare kommer det bli, eller?
Ja, typ så. Tomt nu och tommare kommer det bli. Kul trick.
Woo! I love me some steak and eggs!
Ever since they found mad cow disease in the US, I'm not taking any chances. It can live in your body for years before it ravages your brain.
You're enjoying your day, everything's going your way, then along comes Debbie Downer. Always there to tell you about a new disease, a car accident or killer bees. You beg her to spare you, Debbie, please, but you can't stop Debbie Downer.
Men optimist är inte bara så här att översätta till så här en lycklig person, och pessimist är en deprimerad person. Det är inte det det handlar om här.
Nej, det är inte det handlar om här.
Kan man vara en deprimerad optimist?
Om du är...
Bra fråga, kan jag vara deprimerad? Jag kan svara alla poddlyssnare att det går alldeles utmärkt. Men då tappar man lite av sin...
Optimism.
Optimism, ja.
Just det, precis. Att när du är i depressiva skov så där, så i den sjukdomsbilden ingår ju att man har en ganska dyster syn på världen och framtiden och sådär. Inom den här positiva psykologin så ser man optimism som något i grunden positivt och eftersträvansvärt. Och där tänker man på optimism som någonting som främjar strävandet efter mål även när man har motgångar. Det blir en slags motståndskraft. Man hoppar upp på hästen igen. Man tänker att det går bättre. Jag kommer kanske inte kastas av den här gången. Och om man tittar på samband mellan en liksom optimistisk läggning och massa olika utfall i livet, så är det i regel ganska positivt. Det är bra att vara optimist. Så att 1-0 till
oss.
Ja. Det kan finnas problem. Pessimisten har liksom vissa uppsidor, men vi återkommer till dem sen.
Jag tänker vi kan, det är nämligen vi som gör det här programmet och vi bestämmer vad vi vill lyfta fram.
Ja, precis. Låt oss kika på några olika sätt som optimism är bra för oss.
Always look on the bright side of life.
Ja, men en sån grej då är att det har samband med bättre hälsa. Blir du förvånad när du hör det, eller?
Nej, såklart inte, om man bara lutas mot den här enkla så här, positivt tänkande är bra och så vidare. Samtidigt som jag ju tänker att jag kan ju vara en sån som så här, ja, jag vet att andra människor kanske dör av åderförkalkning om de äter jättemycket fet mat. Men se, det där tror jag att de kommer lösa i framtiden. Ge mig mer bearnaisesås, tack. Att jag har liksom en, till exempel jag var hos tandläkaren i morse. Jag är 42 år gammal, jag har fortfarande inte börjat med tandtråd för jag tycker att det är lite jobbigt. Men tänker att just mina tänder kommer förmodligen att hantera det där på ett helt annat, unikt sätt. Och bara aldrig få tandsten. Och hon tittade och sa att det här blir en hel god timme hos tandhygienisten. Så dyrt så intressant nu om 2 veckor. Och jag bara trodde att det där skulle jag klara mig undan. Det hade ju inte en pessimist trott. En pessimist hade ju ägnat sig åt lite tandtrådande.
Just det. Nej, men,
det finns inga positiva tankar i världen som räddar mig från tandsten.
Visst, och där kan man ju tänka sig då att man, liksom på individnivå så kan ju säkert optimism vara livsfarligt.
Ja.
Alltså en överdriven optimism. Att, till exempel,
upp på hästen igen. Nej, hästen är tokig. Den kastar av dig, du dör.
Exakt, men då. Eller att liksom alla andra, visst, andra kanske får lungcancer. mm. av att röka.
Mm.
Men inte jag. Det bara känns så.
Mm.
Så att, visst, men om man tittar då på gruppnivå så, mm. så kan man se att till, det finns ganska mycket forskning om det här, till exempel en lägre förekomst av hjärt-kärlsjukdom och så.
Mm.
Och det här är bara såna här liksom, korrelationer då, säger mm. ingenting om sambandets riktning och sådana saker. Men
när du säger sambandets riktning så betyder det att det skulle också kunna vara så att om du har prima hjärta och bra kondition så har du lite lättare att se på livet från den ljusa sidan.
Ja. Och jag kan ta ett exempel på en studie då från Boston University School of Medicine och Harvard där man kunde se att folk som var optimistiska hade större chans att leva till 85 eller äldre än folk som var pessimistiska då.
Mm.
Och man hade kontrollerat för massa olika faktorer som hur socialt integrerad man var och allmän hälsa och socioekonomisk tillhörighet och såna saker. Så att när man isolerade den här optimism-pessimism-grejen skulle man se att det var en faktor som påverkade hur länge man levde. Optimism ger bättre förhållanden eller ökar chansen att förhållanden håller.
Det här ska jag säga till både en och två, tre och kanske fem personer jag har varit tillsammans i mitt liv. Jag tror inte jag har varit tillsammans med en enda person som någon gång i vredgat tillstånd i något gräl har liksom så här: men allting behöver inte vara så jävla bra och fint hela tiden, Lina. Att jag då uppenbarligen framkallar väldigt mycket irritation genom att hela tiden försöka styra det till någonting kul, bra och fint. Kanske att jag är lite mindre tolerant mot andra tolkningar av framtiden. Men då ska jag citera det du kommer att säga nu.
Mm. Ja, men det finns en studie här till exempel från 2007, amerikansk. Den heter Optimism, an enduring resource for romantic relationships. Där kunde man se att optimism hos personerna som ingick i det här paret förutsåg en relation som höll längre och som de också var mer nöjda med. Intressant för den här studien var att det är en generell optimism som är bra i relationen, att vara generellt optimistisk. Om man bara var optimistisk gällande själva relationen men i övrigt pessimist,
mm.
då var det inte ett plus, så att säga.
Okay.
Och de här forskarna då, bakom den studien, de spånar om att det här beror på dels den här hoppa upp på hästen-grejen.
Mm.
Att man försöker igen för man tänker att det här kommer bli bättre.
Just det.
Det kommer säkert bli bättre. Och dessutom så kunde de se då att optimistiskt lagda personer hade en mer en coping-strategi vid svårigheter som var, de var mer samarbetsorienterade. Vilket ju är A och O i en relation.
Mm.
Vet du vad mer optimister gör?
Nej.
De tjänar mer pengar.
Gör de?
Mm.
How come?
Ja, det här finns det bara en enda studie som jag har läst om då. Men den var å andra sidan rätt kul. Och i den så var det två forskare vid universitetet i Köln. Olga Stavrova, Daniel Elebracht.
Mm.
Som de gjorde enkätstudier i flera olika länder. 600 deltagare i USA ungefär, 15 000 i Tyskland och så vidare. Och så vidare. Och där kollade man liksom graden av cynism och pessimism och så hos deltagarna med frågor av typen folk i allmänhet kommer att använda oschyssta metoder för att berika sig själva och så.
Mm.
Och så fick man hålla med om det på en skala från, ja vad vet jag, 1-10 kanske.
Mm.
Och den slutsats de kunde dra då var att liksom justerat för annat, så om du var en sån liksom cynisk pessimist,
mm.
så påverkade det inkomsten negativt. Medans folk som hade en lite ljusare syn på omvärlden tjänade mer. Med ett viktigt undantag. Och det var i samhällen där liksom roffarmentalitet var mer normen.
Mm.
Till exempel Ryssland nämner de. Där gällde inte det här förhållandet.
Där var det de som var realister som vann.
Ja, ja. Precis.
Fattar.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Dumma människor sponsras av Tele2 och podden Internetpionjärerna.
Björn, minns du när du fick internet?
Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra.
Sjung modemsången.
Typ så.
Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren.
Gud, tänk att man har varit med om det här.
Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart.
Nej.
Utan.
Precis.
Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via BankID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu.
Rusar till poddspelaren.
Ja! Mm. Tusen tack till er två.
Dumma människor sponsras av Claritin.
Claritin har ju det här initiativet Be an Outsider som handlar om att vi ska gå mer utomhus.
Hur går det för dig?
Alltså, sen vi spelade in vårt avsnitt om blåa och gröna zoner, du vet.
Mm, jag var ute i naturen.
Jag blev jätteinspirerad, så nu är jag liksom lite mer benägen att ta en promenad när vi är på landet. Ta en promenad runt sjön och så vidare. Och det stämmer det som har framkommit när Be an Outsider-initiativet gjorde en undersökning också.
Mm.
Att man mår så mycket bättre av att ha varit utomhus. Och det är ju inget kul om man är en allergiker nu när våren och vårkänslor kommer, att utomhusvarandet blir ett bekymmer. Men där kan Claritin faktiskt hjälpa till och lindra. Men en annan sak som också kan vara bekymmer ute i naturen är att hitta skräp.
Ja, för att det är så att Be an Outsider samarbetar med Håll Sverige Rent och deras initiativ Ett skräp om dagen. Läs mer på beanoutsider.se.
Och Be an Outsider, det är just ett initiativ från Bayer som tillhandahåller ett av Sveriges mest köpta allergiläkemedel, Claritin. Och är du sugen på att hänga på den här trenden eller rent av folkrörelsen att plocka ett skräp om dagen med Håll Sverige Rent, så är det bra att veta att Claritin är antihistamin som ger snabb effekt inom 1 till 3 timmar.
Och det lindrar besvär i 24 timmar.
Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar, och så kan du läsa den här bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå tester för allergi.
Kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar, och kontakta alltid läkare vid användning längre än 3 månader. Läs mer på bayer.se.
Hoppas att fler kan ge sig ut i naturen och både plocka skräp och njuta av utomhuset.
Tusen tack, Claritin.
Spaning, Björn, som har att göra med hur optimister och pessimister skildras i populärkulturen. För där tycker jag mig se ett mönster, framförallt när det kommer till liksom duos där man har liksom tydligt de här liksom utpräglade dragen av optimism och pessimism. Att optimisten ofta är tjej. Alltså man tänker liksom Parks and Recreation, Leslie Knope.
Look, we are going to be here for 10 hours. We can either talk about our issues and work through our problems, or we can just sit here doing nothing.
Vad är hennes chef, Ron Swanson?
I choose sit here.
Come on, Ron, why don't we just
sit here?
Ron,
sit here.
I Hitta Nemo har vi Doris och Nemos pappa.
When life gets you down, you know what you gotta do?
I don't want to know what you gotta do.
Just keep swimming, just keep swimming.
Dory, no singing.
Dory. I love to swim, you want
See,
to
I'm gonna get stuck on. Now with that song, now it's in my head.
Sorry.
Jag har Mamma Mu och Kråkan.
Här ligger en fin liten fågel.
Vad vet en ko? Jag är ingen fin liten fågel.
Ja, så kanske det är. Jag har inte tänkt på det. Nej. Men jag ska på med de glasögonen.
Ja, jag lämnar dem på din snok.
Tack. Mm.
Okej, men då har vi alltså konstaterat att optimisterna är ihop längre, tjänar mer pengar, har bättre hälsa. Vad har vi då som är bra med pessimisten?
Ja, det finns en del faktiskt profilerade psykologer till och med som drar en lans för pessimism.
Mm.
En av dem är Julie Norum. Hon forskar vid Wellesley College i Massachusetts, nära där jag har bott faktiskt.
Mm.
Och hon menar då att pessimism, åtminstone i en viss grad, är väldigt bra och användbart.
Mm.
Och hon har skrivit en bok till mig som kallas The Positive Power of Negative Thinking.
Mm.
Hon menar då att man ska ägna sig åt något som kallas defensiv pessimism. Och det är då en strategi som man kan använda för att hantera oro och så. Om du tänker dig en situation där du ska göra någonting, säger Lina att du ska ut på scen och sjunga ett stycke.
Mm. Kul.
Så att om du tänker dig värsta möjliga utfall där, vad skulle det kunna vara?
Jag glömmer texten, det låter förfärligt, folk skrattar ut mig och går.
Mm. Och när du tänker igenom ett sånt liksom katastrofscenario, då får du chansen att ägna dig åt konstruktiv problemlösning. Vad skulle det kunna vara?
Sjunga upp lite bättre innan, öva på texten en sista gång.
Ja.
Samt säga några peppiga ord som får mig att stå ut med att folk kanske går. Eller låsa dörrarna, så de kan inte gå.
Ja, precis. Så att det är så hon menar att man ska liksom använda sig av sin pessimism som en förberedelseakt.
Krocktesta liksom.
Det viktiga, påpekar hon, är att man då omsätter den här pessimismen i konkret handling.
Mm.
Så att man liksom agerar på den och gör någonting av den istället för att ha någon sån här orosloop som snurrar i huvudet.
Mm.
För att som liksom behandlande psykolog så kan jag ju känna att det är lite liksom risky. Jag skulle ju inte uppmuntra någon patient att tänka så här, så som hon säger. För att det finns en diagnos exempel som heter generaliserat ångestsyndrom, som är att man oroar sig för i stort sett allt i livet. Och jag minns någon lärare jag hade på psykologprogrammet som definierade det nästan mer eller mindre som en sån här kontrastfobi, att man har en fobisk rädsla för besvikelse.
Mm-hmm.
Så att man förbereder sig för det genom att alltid tänka på det värsta tänkbara.
Just det.
Och det är ju inte så kul. Nej. Att gå runt och hela tiden i varje situation gå runt och tänka på det värsta tänkbara. Det blir ingen bra livskvalitet.
Nej.
Och det är en sån här grej som Martin Seligman, den här positiv psykologi-nestorn, brukar säga att liksom en uppsida med optimism är ju att man går runt med massa ljusa tankar. Alltså det är ju sig en mysig pryl.
Just det. Men det hon pratar om, känner jag, är ju också bara så här, inför ett projekt eller en semester, att så här, vad skulle kunna gå fel och hur ser vi till att ha förberett oss för det då?
Ja, och det är ju någonting som vi har pratat om i väldigt positiva ordalag i flera avsnitt. Det här liksom värdet av att ha en djävulens advokat, någon som är icke-konformistisk och som faktiskt vågar vara pessimist.
Mm.
Så liksom shout out till alla er pessimister. Ni är väldigt viktiga för samhällets utveckling, kan man säga, och att saker och ting ska bli rätt.
Ja, exakt. Och jag vill tillföra en grej där, för du var inne på det i början apropå att jobba med journalistik, att då är det lite jobbigt med optimisterna. När jag skulle börja intervjua folk, när jag var programledare för programmet Kobra, så förberedde jag mig så otroligt noga. Jag satte ihop jättemånga frågor. Sen så gick jag till någon av de supererfarna kollegorna som då var riktiga utbildade journalister, så tittade de direkt. Ja, men du måste ha kritiska frågor med. Och även när det handlar om att så här, intervjua en konsthantverkare om hennes senaste väggbonad som hon har vävt av släktens gamla tygslam. Så man bara, varför ska vi vara kritiska till det? Finns ju liksom inte, hon är inte politiker, vi beställas till svar. Så man kan bara be henne berätta om det. Men att bara i ett sånt läge smälla in en fråga som så här, blir det inte svårt? Eller är du säker på att det kommer uppfattas så? Eller hur tänker du kring det?
Det blir,
det blir så jävla
nerv.
Mycket bättre.
Ja.
Alltså så otroligt mycket bättre. Och det kan jag också känna nu när jag ibland får lyxen att bli intervjuad själv. Att när någon väl säger så här, fast stämmer det? För det blir ju egentligen så här. Det blir så jävla mycket bättre.
Mm.
Och det hjälper mig att krocktestas lite i resonemangen är ju vad som gör att vi människor blir bättre.
Hur skulle världen se ut om alla gick runt och var lallande optimister som du och jag, Lina?
Vedvärdigt.
Mm. Mm. Tråkigt.
Ja. Jag är ju en solklar optimist. Det finns ingen som inte skulle beskriva mig som liksom outhärdligt klämmig och så här, allt är bra, allt blir kul, vad härligt. Förutom några dagar i månaden när jag plötsligt då är mörker och elände det enda som väntar oss människor. Så jag är PMS-imist några dagar i veckan, månader menar jag.
Gud, vilket bra nyord.
Jag kan ju tycka att det är en ganska sund grej. Jag tror faktiskt att det var Annika Norlin som i ett sommarprat pratade om det. Så poängen med PMS. Det är bra att kvinnor har liksom många, några dagar i månaden när de bara, wow, och bara så slutar vara liksom behagliga, rimliga, se till bara så alltings sociala shit, utan bara så här, sura, förbannade, kastar stolar, bara det var så sunt på något vis. Men även för min egen del. Alltså jag tror att det är så otroligt viktigt att det ska liksom vara behagligt och hjärtligt, och sen så några dagar i månaden så bara nej, far åt helvete. Så gick det också ganska bra ibland, kanske till och med var både uppfriskande och gynnsamt för omvärlden att man protesterar lite.
Ja, så får man utvidga sin beteenderepertoar. Funkar då sån här sin positiv psykologi? Kan man bli en mer välmående, optimistisk typ av sån här positiv psykologi, behandlingar eller vad man ska kalla det. Eller kanske fel ord eftersom det inte är sjuka personer det handlar om. Men det finns en sån metaanalys med 6139 deltagare som byggde på 40 studier tror jag. Du vet, en sån här studierna studier där man samlar massa.
Just det, ja.
Och så kikade man på vad det hade blivit för utfall på positiv psykologiinsatser. Och då visade det sig att det var faktiskt en signifikant, en liten men signifikant effekt. Alltså den var statistiskt signifikant, men det hände grejer, så att säga.
Spännande. Vad var det som fick det att hända grejer?
Ja, en sån metod som jag faktiskt själv har använt mig av i kliniska sammanhang. Den har ett namn till och med. Best possible self kallar man det. Visualize your best possible self är liksom själva övningen. Och då kan det handla om att man får tänka sig sitt drömliv 10 år framåt. Hur skulle det se ut? Hur skulle det kännas? Och så får man sätta sig ner en gång i veckan kanske. Lägga 10 minuter på det. Ägna sig åt den tankeövningen och skriva ner liksom tankar och känslor.
Och det är bara fantasi, inget så här kravfyllt som i att så, här, så då ska jag nu börja spara till det här eller börja jogga eller...
Nej,
bara tänka på målet.
Ja, precis, ja. Att liksom visualisera sitt drömliv eller hur man blir den bästa versionen av sig själv och sådana saker. Så att det är en sån liksom positiv...
10 minuter om dagen, hur länge då?
Ja, 1 eller 2 månader. Och... då kan man lägga liksom en 10-minuters session då, till exempel på att fokusera på en särskild domän i livet. Alltså till exempel familj, karriär,
hälsa,
romantik och så vidare. Och det kan ju låta som så här wishful thinking bara och platt och så. Men det är en positiv psykologiövning som faktiskt ger viss effekt. Då.
Och tror du att då är det för att om jag bara tänker att jag ska bli stark, och där går jag runt och är så stark, så börjar jag plötsligt i vardagen ta en liten extra promenad och lyfter någon tyngd bara för att jag liksom har det där närvarande. Är det det som händer?
Ja, visst. Alltså jag tänker mig att det kanske har att göra med lite så här... men jag tänker du som jobbat mycket med liksom representationsfrågor.
If I can see it, then I can be it.
Precis.
Spela gärna pedofilen här, Klara. If I can see it,
then I can do it. Just det, nej, men att det inte behöver vara så himla mycket svårare än så på något vis. Alltså, för det är ju en tydlig nedsida med pessimism. Om man tänker sig att allt ska gå åt helvete hela tiden kommer man inte ens försöka.
Ja just det, och tänker man på något ofta så ger man det liksom lite kropp och lite, plötsligt lite trovärdighet och så blir det möjligt.
Ja.
Och då kanske man börjar ta steg i den riktningen.
Just det, och då hamnar man i det här som Seligman beskriver, lite liksom ljusare sinnesstämning för att man går oftare runt och tänker mysiga, varma, ljusa tankar om framtiden. Så att man tränar sig egentligen på att vara optimist. Och det jag själv har använt mig av i kliniken då som har lite koppling till det här, det är att alla har ju sina liksom narrativ och sin historia med någon sån här viktig händelse som visade möjligheter eller satte hinder. Jag minns att du berättade i något avsnitt om hur du var med om någon händelse där du liksom förstod eller kände att jag är en så här duktig skolelev.
När min fröken gav mig beröm för att jag skrev ut siffror med bokstäver 4, F, Y, R, A och så vidare.
Just det, och det blir en sån här självetikett då som hänger med. Och man har såna historier liksom bakåt, men man kanske också har såna självdefinierande historier framåt.
Just det.
Med liksom möjligheter och hinder och att jag kommer att bli si eller jag kommer
supa
att bli så.
Supa ihjäl mig precis som farfar. Eller, ja.
Just det, så att det kan också vara liksom en liten övning att skriva om de där narrativen.
Mm, spännande.
Och jag tänker mig att det kan vara en bra grej för vissa.
Vad ska du bli av dig då när du blir stor?
Jag ska bli skådespelare.
And the Oscar goes to Alicia Vikander, the Danish girl.
This is the first Oscar and nomination for Alicia Vikander.
Om det känns krystat att lägga 10 minuter om dagen på att försöka fantisera ihop en härlig framtid, så har jag ju själv ägnat mer tid än så varje dag på att tampas med sådana negativa idéer. Alltså det har man ju haft perioder i sitt liv när man bara, det kommer gå åt pipsvängen och så kommer det bli så här dåligt. Så det är ju inte liksom, tiden har vi uppenbarligen att ligga och duella i olika framtidsscenarion.
Ja visst, och varför inte ett mysigt?
Ja, exakt. Ensam kommer man bli också, då kan man lika gärna fundera på något annat. Med det vill vi tacka för idag. Tackar er optimister och er pessimister för att ni har lyssnat på oss. Med Lina Tomsgård och Björn Hedensjö. Vi tackar vår fenomenala producent Klara Wallin. Vår podd heter Dumma människor. Vi hörs igen om en vecka. Och då handlar det om ältande. Lite om Lasse Winnerbäck, men framför allt om hur vi ska göra för att inte fastna i negativa hjulspår som bara får oss att må sämre.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.